Vintertid är här, vilket intensifierar sporter som vi älskar. Ishockey till exempel, och här inne på Via Play Group på Ringvägen i Stockholm så händer det mycket idag. Det är Fokus skidor. Vi kommer möta William Poromaa och Edvin Ang om en liten stund som ska prata deras koppling mellan längdskidor och hockeyn. Och så får ni en stor dos av NHL som vanligt. Därför sitter de, och skulle ni se fötterna på dem skulle ni se att de vibrerar fram och tillbaka, upp och ner. Erik Granqvist här, hur mår du?
Ja, jag mår så bra. Det är en NHL-debutant i målet. Carl Lindbom ska prata om det. Han gjorde en succédebut. Det såg ut som att han har gjort 300 matcher i NHL. Och farsan älskar ju skidåkning. Han ville att jag och brorsan skulle åka skidor, men det blev en tävling. Sen letar vi puckar och bollar istället. Men det var därför. Det är kul att Viaplay Vinter drar igång om några veckor.
Och då passar det ju perfekt också då. I fotbollsstudion sitter man ju ofta med sportjournalisten Erik Niva. Motsvarigheten i hockeyn när det handlar om NHL är ju Jonathan Lindqvist. Programledare till vardags också. Men nu lite expertroll här idag, Jonathan. Hur känns det här att sitta på den stolen?
Ja, hobbytyckare kan vi väl kalla det för.
Nej.
Ja, jag ska försöka fylla Nivas, inte stora skor, bokstavligt talat. Nej. Där kan jag fylla ut hans skor, men bildligt talat blir svårare. Nej, jättekul. Såklart vinterdag här idag. Det är ju min andra sport här som jag jobbar med. Skidåkning. Det ska vara kallt, fruset eller pudrigt för mig.
Ja, du har ju det där skägget också. Jag tänker alltid på Wassberg och Amieto. Då går man ju tillbaka långt i tiden. Men din koppling till att vara aktiv längdskidåkare, hur var den?
Ja, men jag gjorde någon säsong i Vårby IK hemma i Övik. Jag tror att Peter också, vår kollega Forsberg också, har åkt någon säsong för Vårby, precis. Så det blev lite varm saft och sånt där. Och nu för tiden så tar jag mig ut i spåret. Jag och hunden brukar vara ute, även jag och sambon. Så någon av kvinnorna i mitt liv brukar vara ute och åka skidor med på vintern. Jag är antik då.
Varför la du av?
Precis som alla andra idrotter jag la med så var jag väldigt oatletisk. Det man inte har i benen får man ha i huvudet. Så jag hoppas att jag inte är helt dålig på snack i alla fall.
100% Wassberg Mieto i kroppen också. Minns du det där när de splittade? Det var en tiondel som skilde.
Var inte född då.
Jag har sett det efter den. Men nej, jag minns det inte.
Vi skakar av oss att vi är gamla, Erik. Och går vidare på det som är nytt i Godmorgon NHL. Det som har hänt i världens bästa hockeyliga. Rickard Rakell, som ju kom med i Four Nations på återbuden. William Karlsson var skadad i fjol. Har naturligtvis spänt bågen mot att ta plats i Sveriges OS-trupp. Men nu kommer han opereras den handskada vänsterhanden. 68 veckor är han borta. Vad innebär det här, Erik?
Ja, dels lider man ju med Rakell såklart. Har det varit speciellt för honom att komma hem till Stockholm, spela i Vich Arena med sitt Pittsburgh mot Nashville 14 och 16 november. Nu kan inte han vara med på isen där. Och sen är det frågetecken inför OS. Det hade ju kunnat vara en väldigt viktig pjäs i Sam Hallams lag där i Milano. Och frågan är om han hinner frisna till och komma tillbaka. Positiva sidan är ju att när du har en handskada som han kan ju träna jättemycket och hålla sig i toppkondition och bör kunna vara redo till OS i februari om allt går som det ska.
Och nackdelen är väl att det är en målskytt, en kille som ska göra målen, handskada. Jag tänker till exempel för Tage Thompson, om vi tar en parallell som ju missade USAs Four Nations lag. Det är en kille som har gjort 40 mål plus två av de tre senaste säsongerna, men däremellan under 30, och då hade han en handskada. Och för Rakell, som är en duktig målskytt, så får man ju hoppas att det läker, för det kan ju vara ett problem.
Vad tror du? Är OS februari Rickard Rakell med i truppen?
Ja.
Ja.
Ja, bra. För det är ju hård konkurrens där. Mm. Det är ju många spelare som ju kanske har sett självklara ut tidigare, men nu har det kommit upp lite frågetecken, men kanske rätas ut till utropstecken igen. Och då tänker jag på Elias Pettersson, som ju hade ett väldigt tungt fjolår, men börjar varva upp lite nu. Vad ser du för nyans i hans spel, Jonathan? Det där skottet är ju berömt, som vi ser nu när vi pratar TV här, från Elias Pettersson.
Men kollar man på den underliggande statistiken så ser det faktiskt ganska bra ut för Elias. Vancouver har mer målchanser än de släppt till med honom på isen, och även i förhållande till lagkompisar så ser det bra ut. Så det är ju ett tecken på att den här processen ändå är på väg åt rätt håll för Elias efter en tung period.
Och sen har han gjort det enda rätta. Han har ödmjukt konstaterat att jag lever inte upp till förväntningarna. Han har lagt om fysträning, lagt på sig lite mera muskler. Fortsätt köra hårt med Broberg på isen under somrarna. Så att han kommer ju med en ödmjukhet och liksom en revanschlust. Och det ser man i hans aktioner. Och viktigt för honom som ska vara en producerande spelare att han får hål på målvakterna och att det kan börja rulla igång i rätt riktning. För att han är ju en spelare som ska kunna göra upp mot 90-100 poäng per säsong med den lönekontrakt han har.
Du som har intervjuat honom så många gånger och träffat honom, Jonathan, märkte du av att det här självförtroendet, allt som har varit så självklart för Elias Pettersson, att det var lite rubbat i förtroende där, liksom, att han kände att vad händer med min hockey?
Det är klart att det är så. Sen tror jag faktiskt, man pratar mycket om självförtroende med sådana offensiva spelare. Jag tror att en stor grej med Elias är att kvickheten inte har varit där. Han har haft problem med knä, och egentligen sen det problemet kom så han har aldrig varit en explosiv spelare på det sättet, men han har varit kvick, och med de där fina händerna han kunnat dra folk och sånt där. Den kvickheten har nästan försvunnit, och förhoppningsvis är den på väg tillbaka. Men det är en mental grej att våga lita på att okej, jag kan göra min dragning och ska jag också skapa separation.
Och det är det också, precis, det mentala är ju ändå 85-90% i slutändan på den här eliten av eliten, och just att få mentalt stöd också. Så han gör lite, han går ju i brats och några andra skolor, att han tar hjälp med det mentala, med det fysiska, med skillsen på isen, så att han får en heltäckande liksom stöd runt om sig för att kunna prestera max.
Men nu sitter vi här lite också, och vad kul att Elias Pettersson rör på sig igen när det handlar om poäng. Han har gjort 3 mål och 5 assist, men där borta i Kanada, hur höga är förväntningarna med tanke på hans lukrativa kontrakt då? Vad ska han landa på egentligen för att det ska vara godkänt?
Ja, men som Erik sa, alltså 90-100 poäng är ju det som han är betald för att göra, och dessutom också vara en bra tvåvägsspelare. Det här är en kille som när han fick det här kontraktet, då var det med tanken att det här ska vara en topp 5 center i världen. Och där har han ju inte varit nära att vara överhuvudtaget. Jag menar, det är en spelare som inför den här säsongen, om man hade sagt så här, är han ens given i ett OS-lag? Ja. Det är en rimlig fråga att ställa, sett till hur fjolåret såg ut.
Är han det då?
Med den här starten så tror jag att han kommer ta med den uppsidan han har, men vi pratar om en kille som gjorde lika många poäng som till exempel Simon Holmström och Leo Karlsson i fjol. Leo Karlsson som var reserv, får vi säga, för Nations, och Simon Holmström som inte var med.
Ja, vi pratade om det för några, inför säsongen. Då sa vi att han är så här, han måste verkligen växla upp och prestera bättre, Elias Pettersson, för att vara gjuten i OS-laget. Men med den här starten, det syns att han växer, och han har ju på alla nivåer till slut lyckats anpassa sig. Både när han kom upp i Växjö och var totalt dominant, när han kommer över första rookiesäsongen i NHL, jättebra. Nu är förväntningarna enormt höga, och nu, jag tror han har börjat lära sig hantera dem på ett bra sätt och kunna spela avslappnat och vara den här kreativa geniet som han kan vara.
På tal om kreativitet fick vi se det också från Elias Pettersson. Det var inte bara den där bössan som lät sig talas, utan det hände ju andra saker med hans skridskor, där han visar hur snabbtänkt han är att ta sig vidare. Skenan lossnade och han liksom kravlar sig bort mot båset, får lite hjälp av en polare, och så var han av på rekordtid.
Bra push där. Eller det ser ut som en målvakt som trycker sig i sidled, och ibland händer det där. CCM Holland måste jag säga är bättre, för den skruvar man fast och de åker inte löst när det blir den typen av våld mot skena. Men snabbt agerar, påminner om Landeskog, kommer du ihåg?
Ja, jag tänkte säga det, då var väl du på plats också i finalen.
Ja, det var ju ett ikoniskt ögonblick när han snarlika senare där. Jag tänker i det, tror att Elias är snabbare med en skena och ger med två.
Ja, 100% alltså. Otroligt att börja glida. Jag försökte göra en målgest en gång när jag gjorde mål i hockey och glida på knäna. Det gick inte bra det heller.
Brännskador.
Jag tror du var där. Då vann en turné i Saleriet en gången.
Ja, det var jag faktiskt. Ja. Det var en snygg målgest. Men det är kul. Och sen att de har det här, att de hjälper varandra. Micke Samuelsson var ju här och pratade i gommaren. Och pratade om Elias, att verkligen få förstå att man hjälper varandra, ta hjälp av lagkompisarna och bygg varandra, och det är också en del av hans framgång.
Micke Samuelsson som jobbar i organisationen Vancouver Canucks. Ja, de kan få fart också då på laget Vancouver, men Elias Pettersson är alltså på gång, och det håller de med om, Lindqvist och Granqvist. En annan grej de kan vara överens om är att Detroit verkligen har hittat någonting, och framförallt efter senaste matchen här i helgen också, när de var i underläge med 4-0 mot St. Louis Blues. Kolla skotten också. Det var 16-5 i skott i det här läget när Todd McLellan tog timeout, sa någonting och framförallt visade sin blick där att det här är inte okej, mina herrar. Och sen hände någonting, Jonathan. En otrolig vändning.
Ja, och då ska man veta att St. Louis lite i skymundan har varit ett av de starkaste lagen i ligan den här säsongen. Kollar man 5-mot-5-spel och sånt där. Alltså, det är inget dussinlag de har det här mot heller. McLellan fick ju lite rubriker i Nordamerika för att han gick ut med hårtorker redan efter första matchen och i princip sågade laget. Men han verkar få bra utdelning på sina utskällningar.
Ja, det där är vändningen. Det kan ju vara någonting de kommer ha med sig under hela säsongen. De går ju bra också, Detroit. Och att vända då 0-4 till 6-4. Har du varit med om det där? Under en match gör en sån otrolig vändning.
Ja, jag var med en gång, tror jag, uppe i Luleå. Vi låg under med 0-4 eller 0-5. Jaha. Och delfinen, publiken gick hem. Och sen vände vi. Vi var mot Färjestad faktiskt. Det här är jättelänge sedan. Och vann den matchen till slut med 6-5, tror jag. LG Pettersson och Micke Renberg var bland målskyttarna. Så här, legendariska namn. Men jag hade ju Lars Osten Bergström, tränare uppe i Luleå. Och han kunde, på tal om kravställning som McLellan försöker införa nu i Detroit. Han kunde bli förbannad. Så man fick x antal hårtorkare under
men hur lät det en sån riktig utskällning? Var det mer liksom mot hela laget eller kunna gå mot speciella individer också?
Ja, men han kunde gå såklart mot individprestation, men ofta var det att han gick runt i omklädningsrummet bara tyst i en halv minut och flyttade på liksom papperskorgar och tvättkorgar och liksom samla ihop sig. Men jag minns en utskällning som Osten hade på oss där på 90-talet när vi inte spelade bra, vi hade brist på ödmjukhet och så kom han in. Okej, killar. Säg att ni ska in och göra en hjärtoperation. Vill ni att läkaren kommer med bra ibland? Ja. Bra ibland. Tror ni att det räcker när ni ska göra en hjärtoperation? Och det är som ni. Här är 5000 som har betalat i Delfinen för att se er. Och ni går ut och är bra ibland. Eller ni går på teater. Ni förväntar varje kväll. Så betalar ni 500 spänn för att se dem på Norrbottens teatern. Och de är bra ibland. Tror ni att det räcker? Och sen var det. Vi styr deras tankar. Och nu får ni fan börja styra era egna tankar. Och se till att skärpa till er. För det handlar ju om kravställan. Och där var ju Osten grym. Och det var ju, han ledde ju laget 96 till första SM-guldet för Luleå då. De vann ju igen nu, ja, 29 år senare. Men det är det med McLellan. Detroit under Lidström era med Holmström och Zetterberg. 25 år i rad till slutspel. Men nu har de missat slutspel 10 år idag. Så kravställan måste upp. Och jag älskar att han ger en hårtork ibland.
Underbart att höra. Vilken är den sista NHL-coachen du skulle vilja ha en utskällning av, Jonathan? Vem tror du?
Åh, Craig Berube. Där är det mörka ögon. Åh, herregud. Ja. Nej, han, det är en skrämmande man alltså. Ja. Ingen tvekan. Ja. Vad säger du, Erik?
Ja, men han har ju börjat nu vara på spelaren. Såg du här i Toronto? Nu, han vill ju se mera grit. Han var ju själv en tuffing som ibland använde knytnävarna. Men det behövs ibland. Man får inte dra det kortet för ofta. Men det gäller att ha fingerstoppkänsla.
Jag fick faktiskt en ordentlig Lasse Granqvist kollega till oss. Var ju en stark man i AIK innebandy. Han åkte ner till Schweiz med ett kontrakt och värvade in mig till AIK innebandy som inte hade vunnit något SM-guld. Vi hade ett otroligt lag. Det var många landslagsspelare som tillkom. Och vi blev nedbjudna till Tjeckien. De betalade flyg, de betalade mat och logi, allting. Det var väldigt ovanligt innebandy 2005. Vi skulle gå ner liksom och vara lite Harlem Globetrotters i den där turneringen då i Czech Open. Åkte ut andra dagen utav 4.
Vasa Lasse då?
Det är ungefär som man åker ut första omgången i Stockholm Open. Publiken har inte ens kommit dit. Man är glad om domarna är på plats till exempel. Och då hade vi middag där på kvällen sen efter vi åkte ut. Och Lasse Grönqvist tog bort mig och en kille som heter Christian Hellström, en av de bästa genom tiderna i Sverige. Och sa han, det här är AIK innebandy. Det här är den största skandalen i AIK innebandys historia. Det här är pinsamt. Välkommen till föreningen, mina herrar. Så vände på klacken och så gick han och bokade om sitt flyg och åkte hem till Stockholm. Och så fick vi vara kvar där nere och köra fysträning i 2 dagar. 8 månader senare vann AIK innebandy sitt första SM-guld. Och Lasse Granqvist stod och grät i Globen och jag kramade om honom. Det var för Lasse man vann.
Ja, men det är ledarskap och jag ryser för det handlar ju om identitet. Ja. Vilka är vi? Ja. Vilka vill vi vara? Ja. Och det var det Osten pratade med oss om i Luleå. Det var det Lasse pratade med er om där i AIK innebandy. Mm. Och det är det McLellan pratar med killarna i Detroit nu.
Ja, mina herrar. Det glömmer man inte, vet du. Vi bodde granna också, så vi delade balkong. Så ibland fick man komma ut med en whisky där och fick man höra en del grejer också.
Lite som
Beck. Det var ungefär som Beck. Det var bara stödkragen som inte var där.
Drack du whisky också?
Nej, jag gillar inte whisky. Så jag drack lite. Sen så hade vi ju sån där plåtgrej mellan på balkongen. Så att jag vände mig bak när inte Lasse såg när han pratade. Han pratade ganska mycket. Så spottade jag ett glas. Så trodde han att jag drack hans dyra whisky.
Det är smart.
Underbart.
Vet Lasse om där, eller är det första gången han får veta att du hällde ut fin whisky?
Första gången, men han kan ta det. Han har fortfarande nöjd med SM-guld.
Han är magisk, han tar allt.
Otrolig människa, otrolig tv-personlighet också. Det är ni två också. Och nu ska vi tillbaka till NHL-världen för att lista lite under kategorier. Ni har fått varsin tavla här, om ni plockar fram den. Så har vi 3 stycken kategorier. Ni kan hålla upp den så att man ser också vad det är för olika.
Jag har ju preppat här, så Erik får
hålla på. Erik, om du håller upp den lite så ser vi vad det står där.
Ja, det är sån här rutnät kallas det, va?
Japp. Och då har du rubriken högst upp. Spelare, svenskar och klubba. Och så finns det 3 under här då. Imponerat, underpresterat och överraskat. Ni ska fylla i då, så det blir 9 stycken svar ni ska ha här. Om vi börjar då med imponerat och spelare. Om ni skriver in där då.
Översta raden.
Så får ni fylla i då de 3 svaren som ni har där. Vilka som har imponerat, den handlar om spelare totalt sett. Och sen då svenskar. Och sen därefter också då vilka organisationer som har överraskat. Eller imponerat, var vi inne på, eller hur?
Mm.
Ja. Enkelt eller svårt?
Imponerat.
Mycket att välja på.
Det finns jättemycket att välja på. Jag hoppas vi inte har tagit samma nu, Jonathan, för vi har ju inte fått jämföra innan.
Nej, det har vi inte.
Börja du då, som är ung och vacker.
Ja, jag började, det var därför jag preppade, för att jag blev osäker på om man stavar Schaefer, så jag har ritat en Schaefer här. Så vi kan inte plats med Matthew, så det blir Matt Schaefer här. Som har
imponerat.
Exakt, jag hade kunnat ta honom på överraskat också.
Ja. Yep.
Men Matthew Schaefer, så här. Lane Hudson vann Calder i fjol som back. Han var 9-0 som röstningen. Matthew Schaefer är bättre. Det här är redan en topp 10-back i världen.
Oj, ja. Så ung.
Han har inga svagheter.
Har det hänt tidigare i NHLs historia att du kommer, tror du, att ta alltså, det epitetet så snabbt?
Han kommer att, om du kollar 18-åriga backar i NHLs historia, Phil House hade en 60-poängssäsong. Sen är det Bobby Orr, Rasmus Dahlin är också en av de bästa poängmässigt. Men det som är med Schaefer, han kommer att göra, tror jag, uppåt en 50 poäng i alla fall. Men defensivt, han är grym. Alltså, kollar han försvarar blålinjen, kollar han mina närkamper. Både statistiskt sett är han i topp i ligan där, men också om du bara tittar på de spela. Ja. Han är 18 år, han har inga svagheter. Det är helt otroligt.
Ja. Gå vidare sen då med dina två andra svar då. För spelare, och så har du mitten kolumnen.
Underpresterat Andrei Svechnikov, inga poäng. Andrei Svechnikov, han har gjort 7,5 säsonger. Han har aldrig gjort en poäng per match. Det är en kille som gick 2 i draften efter Rasmus Dahlin. Carolina pratar hela tiden om han som ska vara X-faktorn. Här har du en kille med händer, skottet, storleken, fysiken, allting, som aldrig får till det. Om Svechnikov får ut all sin potential, då kan Carolina vinna Stanley Cup, men han har börjat skjuta åt. Ja. Malkin, den gamle, han såg ut att vara slut. Nu har han en poäng per match här, på nytt född med Justin Brasseau och Anthony Manta. Vem såg det vara en av världens bästa kedjor, så det får bli min överraskning.
Din favorit, Malkin, är med.
Ja, jag är svag för Malkin.
Såklart. Men Jontan, det där är fel. För du skulle ha gått åt andra hållet.
Du gick lodrätt.
Det är målgrätt som gäller.
Men det gör ingenting. Det funkar hur bra som helst ändå. Det är spelarna som är intresserade av och namnen är.
Men du rockar den där rollen, det är lugnt.
Men det blir hur bra som helst. Du börjar ju också då med imponerat och spelare. Du är också på samma kille.
Ja, men Schaefer, det är en sån här generationstalang. Och han kommer ju förändra hela organisationen för Islanders. Stava så här då, S-C-H-A-E-F-E-R.
Snyggt, Erik.
Så det är en jättefin start för den rookien. Adrian Kempe med sin fina skridskåkning i sitt skott. Han har gjort 5 mål hittills. Han är där uppe i toppen i svenska poängligan och imponerar verkligen. Viktig i OS-laget för Tre Kronor.
Ja.
Och då
och
sist
klubb.
Juta Mammoth. Aha. Äntligen så enas om ett namn och det blir
Mammoth. Vad tycker du om namnet först och främst?
Mammutarna.
Ja, vad tycker du?
Älskar det.
Du älskar det?
Ja, varför då? Men just Mammoth. Det är ett vackert ord. Det börjar ju fint och så slutar det hårt. Ja. Mammut. Ja. Alltså, mjukt och hårt. De med Veimelka och Vanecek. Jag var ju kris mot Veimelka i VM. Jag fick ju till och med dödshot där dagen efter när jag hade scoutat honom. Men de har fått ordning på hans klubbans sida. Den var ju bland de sämsta i ligan då. Tre Kronor gjorde hål på honom, men han spelar bra, han och Vanecek i målet. Och sen har de ju jättefina forwards. Men jag nämnde två då, Logan Cooley och Nick Smoltz har ju spelat bra framåt för Mammoth som toppar där i divisionen.
Läs min fråga rätt, kan Utah gå hela vägen och vinna Stanley Cup? Det är klart,
nej,
att de kan,
nej.
Men
nej.
Det finns inte,
nej.
Även fast de visar den här starten nu när NHL börjar sätta sig, att de är där uppe.
De har inte tillräckligt bra spelare. Det är så många som Erik inne på, topp 2-kedjorna är jättebra framåt, målvakterna har varit bra, men det är för tidigt och för lite kvalitet på backsidan, så nej, de har för dåliga spelare.
Ska vi gå vidare till nästa rad där, Jonas?
Nu har jag liksom gjort
precis.
Det rätt då.
Yep.
Min svensk, överlägset bästa svensken tycker jag, Gustav Forsling.
Ja.
Florida har haft jättetunga skador, såklart Barkov och Kachak framförallt, men ett par till. Forslings, kollar du minuterna han har spelat, underliggande siffror, målskillnader på isen. Gustav Forsling har varit dominant. Jag hade han själv på min Norris röstsedel i fjol, som en av de 5 bästa backarna i ligan. Jag tror att han kommer vara där i år också. Forsling, bästa svensk här långt, ingen snack om saken. Imponerat. Jag kommer att Utah här nere, spoiler jag, på överraskat, för jag såg inte det komma. Colorado, trots att powerplay inte har producerat sånt där, 5-5 överlägsna. McKinnon och Netchas magiska tillsammans. Och så har du nu Brock Nelson, Landeskog tillbaka. De har den här bredden de har saknat. Colorado för mig, det är osa Stanley Cup här nu. På tal om vilka som kan vinna.
Ja, det är de jag också har tippat, Colorado. Om bröderna Trä i målet, Blackwood som tyvärr har varit mycket skadad, som har gått hårt på Wedgwood. De fick spela till och med Miner igår i målet. Men när Blackwood kommer tillbaka, om Nichushkin kan hålla sig drogfri en dag i taget, som vi brukar säga. Han har varit på rehab 2 gånger om. Och att Landeskog håller sig frist, då är Colorado laget som kan vinna. Okej.
Okay. Ja, då går vi vidare då. Så tar vi mittenkolumnen och det är ju underpresterat. Där ni ska hitta ett spelare, ni ska hitta någon svensk som har underpresterat och ni ska hitta en organisation som har underpresterat. Vissa lag har alltså spelat 10 matcher, så säsongen är ung såklart. Men ändå, Här vill vi ha några svar också som är intressant att få fram. Underpresterat, Erik, dina tre svar.
Ja, Svechnikov håller med. Han har ju mycket mer i sig. Han borde ta hjälp av mental coach och så han får ordning på grejerna. För alla verktyg finns där. Men jag har inte redan pratat om honom. Fabian Zetterlund som bytte från Sharks till Ottawa Senators. Yep. Hade stora förhoppningar att träffa honom i Karlstad i somras. Han tränade med Eriksson, Ekle och Karlsson och de där i Löbers Arena. Såg väldigt bra ut. Han har inte fått att lyfta. Han har bara gjort ett assist hittills. Och Ottawa behöver mer av honom.
Och New York Rangers på klubbar som underpresterar.
Ah, herregud, de slog ju till och med något rekord där. De gjorde noll mål i tre hemmamatcher i rad. Det har aldrig tidigare hänt i ligans 100-plusåriga historia. Så väldigt tuff start för Sullivan i Madison Square Garden och i Rangers. Så de har bara 8 poäng och ligger i botten på östra konferensen.
Men Erik, du som brinner för fysträning, jag såg en 8-match härom veckan och då tog de ut ett klipp med Fabian Zetterlund där de tycker att han jobbar inte klart på ytorna. Han gasar ut för fort som man säger på svengelska. Det vill säga att går bra in i första närkampen och sen blev det lite längre byte och då tycker han orkar inte jobba klart. Han sätter lagkompisar dåligt i sticket när de måste jobba in och ta hans ytor. Jag tror att det finns någonting där att han liksom
100%.
För han är ju väldigt explosiv spelare.
Han är extremt marklyft, över 300 kilo. Han är ju i häxbaren. Han är ju extremt explosiv och stark. Och där har du en supernyckel för honom att korta ner byterna. Alltså ligga närmare 30 sekunder än att vara över 50 plus sekunder. För då får han problem. Så att byta smartare, då kommer han få ut mer av sin intensitet och orka hela bytena.
Men kan inte det vara en grej då? Nu tänker jag att det är så himla mycket fokus nu på explosivitet och den typen av grejer i dagens fysträning. Att man kanske glömmer bort lite, nu tror jag vi pratar med för det länge dag idag, men lite arbetskapacitet. Att han kanske, han är nog stark och nog explosiv. Vi ser ju han, som du sa, styrkan, men han skjuter ju stenhårt också. Det är, han är naturligt explosiv. Skulle han behöva kanske träna en runda? Vi vet ju inte, men utifrån sett.
Ja, men vi tar Viktor Hedman som exempel som körde med Jocke Dette på stackprocess. De kör ju att de repeterar, det kallas för dana. Man repeterar ett arbete på 90% om igen. Viktor Hedman, han kan ju ha byten på 1, 2, 3 minuter ibland och ändå sätter sig och vila 1,5 minut och sen repeterar han det så man kan ackumulera de här högintensiva insatserna och sen så vila en stund och så komma tillbaka. Den konditionen är ju viktigast i hockey, så det är en bra poäng där.
Ja, men spara fysträning också. Det kommer 2 längdskidåkare hit strax. Där kan vi verkligen prata fysträning och vad som är optimalt. Jag såg att Porrhammar blev intresserad här när du nämnde någon gräns vad de hade lyft.
Välkommen sen!
Du, Jonathan, dina då? Vi får öka på lite där också på underpresterat. Vilken svensk tar du?
Jag har Joel Eriksson Ek. Tampo är som lag. De behöver inte prata om för det är uppenbart. De har vi väntat oss mer av. Men Joel, jag såg inför säsongen att han skrev en Selke Trophy. Det han har gjort så här långt är inte ens nära. Merparten av hans pengar kommer i powerplay. Kollar hans 5-5-siffror så skapar han inte så mycket. Dålig fördelning av målchanser och så vidare. Så att Joel Eriksson Ek, fast han har spelat väldigt mycket med Caprice och Boldy, han måste vara bättre. För det är en kille som jag pratar om som en potentiell första center för 3 kronor i OS. Minnesota behöver honom, Sverige behöver honom. Så Joel behöver vara bättre.
Tror du att det är skadan som spökar lite? Fick du tacka nej till VM till exempel i våras?
Jag vet inte, det har ju varit en lång sommar. Ja. Så att förhoppningsvis inte. Förhoppningsvis är det bara en trög start på säsongen att han kommer igång.
Ja, du har väl sett honom på paddelbanan i Karlstad också eller? I somras?
Ja, både paddelbanan och på isen tillsammans med Leo och Zetterlund och dem. Men han är ju, de kallar honom för Mr. September. För han kommer ju också väldigt liksom stark och fysad i kroppen. Men det är en sån där, en tung pjäs som kommer ju vara helt avgörande om Sverige ska ta sitt tredje OS-guld där i Milano.
På tal om tredje, vi tar den tredje kategorin då med 3 stycken svar och vi är framme vid rubriken överraskat så här i inledningen av NHL-säsongen där vi har en spelare som ska få lyfta fram som Jonathan redan har tagit, Malkin, men du har 2 svar kvar, en svensk och en organisation.
Ja, om jag ska börja så har jag Emil Heinemann som svensk och jag har New York Rangers som lag. Om jag tar Rangers som lag här, för Erik nämnde ju de som underpresterat. Jag har de som överraskat. För Rangers är väldigt fascinerande för mig. Som vi vet har de haft extremt svårt att göra mål. Men, nu har jag pratat mycket om underliggande siffror idag. Jag ska inte bara prata om det. Rangers har jättebra 5-5-siffror, vilket har varit ett problem för dem under alla deras år när de har varit utmanade. De har varit för dåliga 5-5. Nu har Mike Sullivan kommit in. Processen, om vi ska prata om det, ser bra ut. De spelar faktiskt som ett sånt lag. De har ett bra boxplay, Kjostjorken i mål. Om de tas ur den här svackan och lär sig göra mål igen, när de har en bättre bas i 5-5, ett bra boxplay och målvakt, då kan Rangers vara ett helt annat lag än vad de har varit förut. Och det har överraskat mig att det är så här de spelar.
Men kommer de ta sig till slutspel, ja eller nej, Rangers?
Ja, det är nej på dem, så jag håller fast för det. Men det här har fått mig att tvivla, att de ser så annorlunda ut.
Vad tänker du när Jonathan går helt mot dig där?
Ja, jag tycker... Så du tycker de har överraskat positivt när de gjorde noll mål?
Nej, jag säger inte att de har överraskat positivt. De har överraskat hur de ser ut.
Okej.
Okay. Sen om det är bra eller dåligt, det är bara jag trodde att de skulle vara icke-slutbeslagna på ett annat sätt.
Ja, just det. Ja, det är intressant. Men Mike Hulken Sullivan som vann 2 Stanley Cup med Pittsburgh kommer ju dit och försöker få ordning. Så det är bra att han har gjort twistar i spelet. Men problemet är ju att de underpresterar ju enormt. Och även fast storken i målet har flugit högt och spelat väldigt bra stundtals, så har de tagit alldeles för lite. De är i botten och det är ju alldeles för svagt från Rangers.
Ja, de har till och med glömt bort det där berömda målvrålet i Madison Square Garden. Hur är det låt, Erik? Vi behöver ta det, ja? När de gör mål, jag har glömt bort den där. Nej, får ta den där.
Nej, det var ju Let It Be. Ja. Hey Jude börjar där. Jag ser
här är dina tre kategorier, Erik.
Ja.
Vad har vi?
Spencer Knight, målvakten, på tal om Players Program, var inne och fick hjälp med lite mentala spöken och så. Spelar i Chicago Blackhawks, räddar nästan 94% av skotten, räddar nästan ett mål över förväntat per match. Jättekul att se den här killen. Vi minns honom från JVM för några år sedan, och nu är han i Chicago Blackhawks som är på väg uppåt, mycket tack vare riddaren i målet.
Och så Heinemann du också.
Emil Heinemann, ja. Jättefin start i sin nya i Islanders. Och han är ju högaktuell för kanske en fjärde kedja roll i OS-laget i Tre Kronor.
Och en klubb som har överraskat.
Salmens tidigare klubb, Pittsburgh Penguins. De kommer till Avicii Arena 14-16 november. Oj, vad de har börjat bra och vad roligt. Mycket tack vare stjärnorna då, Malkin och Crosby.
Ja, underbart att få de där kategorierna också. Jag är glad att jag inte var lärare uppe i Örnsköldsvikas för den där handstilen på Jonathan.
Hieroglyfer.
Akademiken Granqvist vinner lätt
där. Du får komma ihåg att jag började som skrivarjournalist. Då lär man sig anteckna snabbt och kodat.
Stenografi.
Det är bara själv som ska läsa, ingen annan.
Nej, vi åker vidare i Godmorgon NHL och är väldigt glada att välkomna två stycken stjärnor som dyker upp här nu. William Poloma och Edvin Ange som ska prata längdskidor kopplat till hockeyn. Så stanna kvar i Godmorgon NHL eller lyssna vidare på podcasten. William Poroma och Edvin Anger i Godmorgon NHL. Ja, steget är inte långt ifrån Elias Pettersson och William Nylander och de stora hockeystjärnorna till våra längdåkningsstjärnor som snart ska lysa upp det svenska höstmörkret och vintern igen, och gör det ju på Viaplay. Jonathan Lindqvist har ju varit inne på tidigare, ska ju arbeta med den produktionen också och syna de här två herrarna också. Välkomna till oss i Godmorgon NHL. Hur mår ni?
Ja, tusen tack. Ja, det är bara bra.
Ja,
bra.
Ja, bara fint. Kul att vara.
Ja, det är underbart att ni är här. Du har ju varit med en gång tidigare.
Ja, det är tillbaka, så det känns bra.
Ja, tillbaka i heta stolen.
Verkligen.
Nu är en sån här dag när det är lite presskonferenser och mycket inspelning också. Hur är det att hantera allt det här och göra alla tillfredsställda och glada? Vad säger du, Edvin?
Nej, men det är klart att det är en lång dag. Men det är kul. Det är kul att träffa alla. Man känner att det börjar närma sig. Det blir ändå en rutin och vi har varit här några år nu. Och när man gör det här, då vet man att snart står vi på startlinjen igen. Så att, jag tycker det är kul med den här känslan.
Ja. Det måste vara härligt också, för ni har ju världens längsta försäsong. Hur är det egentligen?
Ja, du. Hur är det? Nej, den är lång. Den är jättelång. Men man får ju göra det så, alltså, till en livsstil, så att det blir ju verkligen att leva skidor och träna och tycka om det. För annars så blir det en lång sommar och höst. Men det går bra. Det är kul.
Jag är nyfiken, vi skulle snacka hockeyintresse med grabbarna, ifall ni liksom kom in och ska satsa på att bli hockeydomare, för ni kom in med matchande skor med någon sorts domarmönster. Kan vi få upp den här lite? Får du upp den här?
Jag vet inte. Jag kan inte. Jag får inte. Jo, där lite, Micke. Det måste jag ju få efter.
Här, där.
Det är alltså så. Lite zebra-mönster på dem. Och två stycken zebra också.
Ja, exakt. Ja. Vad ger ni? Skala 1-10, vad får de här puxen?
Nej, fy fan, det var hemskt. Alltså, får man säga det? Nej, men dålig färgskala.
Vi lägger upp en bild på Via Play Hockeys Instagram.
Vi kan klippa in det
här.
Ja,
det löser vi. Lämna
dem här till er sen. Men det är på tal om hockeyintresset. Hur är det för dig, Edvin?
Nej, men jag följer lite grann, men inte på samma sätt som Ville gör. Men man är ju Leksing, man är från Dalarna. Och sen Bokvistbröderna från samma ställe, från Hedemora. Jesper gick det ju grymt för i vintras, så att det är klart att man följer lite grann.
Var du där i somras och kollade när Stanley Cup-pokalen var i?
Nej, tyvärr inte. Det var väl alla förutom jag kände som var där. Men jag var på läger då. Hade jag varit hemma så hade jag varit där.
Ja. Det blir samma som när du kom hem med VM-guldet sen.
Men jag tycker det är intressant också när du säger man är från Dalarna, man är ju Leksing. Hur självklart självklart är det att man är Leksing. Det finns ju ett annat lag i närheten också då. När man själv har bevakat Hockeyallsvenskan så länge som man gjort, så är det ju en rivalitet Leksand och Mora. Hur självklart är det att man är Leksing?
Nej, men alla som är söder om Mora är väl Leksingar, tror jag, i Dalarna. Så att, det är en liten skala som är Mora, jag känns som.
Okej, okay, men du är inte sån som håller för näsan när du åker igenom Mora?
Ja, jag har ju ändå bott där 4 år och ändå gått igenom. Okay. Jag vill länge hålla för näsan.
Men du, William, med NHL-intresset, hur skulle du vilja beskriva det för dig?
Ja, alltså det är ju högt, men tyvärr så blir det ju svårt att följa. Men jag kollar mycket... mycket highlights och sådär när jag vaknar på morgonen och försöker följa tabell och framförallt hur det går för svenskarna, ska jag säga. Och det tycker jag är väldigt intressant och kul att följa.
Tror du, Ville, tror att det är någonting med Medelpads inland? Det slår mig nu, jag har inte tänkt på det förut. Men alltså de svartaste ögonen jag får under en säsong, det är väl antingen typ du när det har gått dåligt eller Elias Pettersson när det har gått från honom. Ja. Jag tänker, det kanske finns det något där när man kommer in i Medelpads inland?
Ja, men det kanske är något sånt. Det är säkert. Det är högt och lågt och det är mörkt och ljust. Det är mycket som händer där inne i Medelpad, så det kan stämma, det kan det göra.
Men du, berätta lite också. Jag vet att ni har varit och kollat på en NHL-match när ni var i USA och tävlade också. Hur var det? Beskriv.
Ja, men det var ju jättemäktigt. Otrolig inramning. Och verkligen så här, det var samma som på hockey-VM nu när man var här och kollade i våras. Att man bara sitter och vill att det ska bli mål. Liksom, för att det blir sån jäkla stämning inne i hallen. Så
Minnesota att det var... Buffalo var det, va?
Ja, precis. Ja. Så det var en rolig match. Det var kul att se. Ja.
Vad imponerade på dig, Edwin, när du såg NHL-spelarna på så nära håll?
Ja, men det var ju en helt annan stämning om man jämför med att gå och kolla på en NHL-match i Sverige. Då. Så att, och den inramningen och hur de jobbade med publiken också. Så det var ju stämning konstant.
Ni har ju världscupavslutning i Lake Placid i år också. Blir det en annan match då? Har ni börjat kolla schemat om det finns något i närheten ni kan?
Ja, börjar kika lite grann så att vi får lite dålig koll, men hoppas ju verkligen att man kan tajma in någonting. Det vore väldigt kul.
Har du något drömlag att se?
Jag vill ju se Vancouver då, givetvis. Mm. Det vill jag ju. Och sen så... Ja, det hade ju varit mäktigt att se Vancouver-Toronto kanske. Det hade varit en match.
Har du hängt på då, Edwin?
Ja, då hänger jag på.
Du, kan inte hänga på det här också? Liksom? Om vi jämför hockeylängd lite med lite rubriker så. Om vi bara börjar med likheter. Vad skulle du säga att det finns för likheter mellan hockey och längd? Och då pratar vi proffsidrott.
Om man ser till skate och så skater då. Ja. Så där har vi muskulära biten där. Men sen är det väl som alla idrotter att det finns likheter bland oss elitidrottare med fokus på kost och återhämtning och allting sånt. Och så det är klart att det finns jättemycket likheter. Mm. Men ska vara skatestjärnor
kanske är som smart.
Men jag är nyfiken. Jag satt med Linn här om säsongen och pratade om... spelsinne i skidåkning. Det blir väldigt hockeyvinkel på det här. Men hon är ju väldigt duktig. Hon har en bra race-känsla liksom. Ja. Hur mycket skulle ni säga, givetvis är ju fysisk kapacitet det absolut viktigaste för er. Men hur mycket är liksom spelsinne, om vi kallar för det, viktigt för er i ett race?
Alltså det blir ju viktigt. Det är väl, där är väl Kläbo en förebild. Liksom, att, men det gäller att läsa nästa steg för vad man ska göra. Och när ska du göra rycket? Vilken del av banan? Hur fort ska du åka precis innan? Så att, nej, det blir en större del. Ju högre upp man kommer i resultatlistorna. Sen spelar det kanske inte lika stor roll om man är mellan 20 och 30. Men... nej, och framförallt på en sprint så blir det väldigt mycket.
Vill du med säga att Edwin kom upp liksom som en typisk forecheckare som går 100 blås innan var närkamp och tacklar med huvudet före? Aha. Att han åkte skidor på det sättet, köper du den liknelsen när han kom upp?
Ja, men lite så. Var ju hungrig och var ju bra forecheck då. Ja.
Sen blir lite slugare på året. Det var mycket köra i början.
Ja, det var bara borran i huvudet.
Det måste vara bra spelsin också, stafettkung 2 medalj senast.
Ja,
absolut. Man ju också. Det är mycket taktik där. Mm. Du, vad är ni avundsjuka på om ni blickar mot hockeyn?
Ja, men det, för mig är det ju såklart det här liksom, omklädningsrummet saknar, alltså bara från när jag spelar själv, alltså det var ju drömmen, och så var hälsa på teamen här nu för någon vecka sedan, och det är ju det saknar man alltså.
Var du inne i omklädningsrummet då?
Ja, var hälsa in.
Vad är det du gillar där inne?
Nej, men alltså det är ju en speciell känsla att komma in i omklädningsrummet. Ja. Det är ju hjärtat i hockey på något sätt. Så att den saknar man lite grann.
Jag vill veta om du var med på isen.
Nej, jag satt i båset och satt och skrek på grubbarna. Ja, det är klart jag var där. Fasen, det var ett tag sedan. Där, så att, ja.
Men jag tänker bara här på Viaplay idag så är det så att man får sprita händerna överallt. Gå in i ett hockeyomklädningsrum med 23 stycken spelare efter träning. Det måste finnas varenda sjukdom som finns i hela världen. Ja. Hur vågar du gå in där?
Ja, nej. Jag försökte hålla lite avstånd. Men det gick bra.
Du, när ni ser hockeylöner, de är ju öppna med lönerna borta i Nordamerika. Caprice, om nu var det 17,5
17 per säsong, ja.
Ja, miljoner dollar.
Ungefär som Oster.
Vad tänker du kring det, Edwin?
Ja, men det är väl lite annat. Men det blir som en anställning där. Eller så här. Det är imponerande hur de har fått upp det och vilket intresse de har. Så att, där tror vi på längdskidor har lite att jobba på. Ja.
Men blir det en grej? Jag tänker ju, givetvis i fantasisummer där, men skillnaden för hockeyspelare är ju att de får en lön av klubben som är fast och så här. Ni är ju mer beroende av sponsorer och allt det här. Liksom. Jag har sett, du har ju dragit igång en sats nu, Edwin, till exempel. Hur skönt hade det varit att slippa den delen? Att liksom allt som kommer runt om och bara, okej, jag tränar och så får jag in min lön på kontot och sen är det mer.
Nej, det hade varit skönt. Givetvis är det så. Men sen är det ju kul att jobba med sponsorer också. Ja. Det tycker jag är jätteroligt att man kan vara fri på ett sätt och inte vara helt styr. Så att det är både och. Men sen så tycker jag man får inte glömma bort heller hur, jag tror många inte tänker på det, hur man har ju lärt känna några av dem och vet ju hur dedikerade de är till klubben och att de verkligen, som du säger, att det är ju verkligen ett jobb, att de kan inte fara runt och resa hur de vill. Där har ju vi lite annat, att det är ju verkligen frihet med ansvar på ett sätt då. Så att det får man ha med sig, att de är verkligen dedikerade till jobbet.
Men visst hade det räckt med McDavids nya kontrakt 12,5 miljoner dollar per år?
Ja, men för den summan hade man kunnat gjort det.
Men det är inte bara ni som följer NHL-spelarna. NHL-spelarna följer ju er också. Filip Gustafsson, målvakt i Minnesota. En av spelarna vi säkerligen kommer att få se i OS i februari i Tre Kronor-tröjan. Dök upp med några lagkamrater för att se när den världskuppen i längd hade hittat till just Minnesota i Nordamerika.
Ja, men vi börjar med skidåkningen då där. Vilka var ni som åkte?
Jag, Brodin och Joel Eriksson Ek.
Vem av er tre tror du skulle vara den bästa om ni hade behövt ställa ett längdskidspår?
Jag tror Joel. Jo, alltså, han har det där lilla extra i hjärnan som han skulle inte ge sig, tror jag. Alltså, han skulle fortsätta tills han tuppar av nästan. Mm.
Vad fick du för intryck då när du fick se liksom eliten på nära håll av vilken typ av ansträngning det är som krävs?
Men alltså, det är ju hur fort det går. Alltså, när de är ute i spåret på TV syns det ju, man ser att de åker fort. Men alltså, när de åkte där, det går ju hur fort som helst. Och upp och ner och de lägger sig där i målfållan där och helt slut. Ser ut som de håller på det där och sen 2 minuter senare står de upp som ingenting. Som att de bara har varit ute och tränat lite. Man har ju fått se lite i Piteå där Thompson har sin träningsanläggning. Brukar komma lite skidåkare och köra VO2-tester och sånt där. Och hur jäkla bra och vältränade de är. Och hur, det tar ju aldrig slut för dem.
Fick du chans att träffa någon av åkarna sådär när ni var där?
De gick ju, vi stod ju där vid målfållan och de gick via mediaslingan där för att prata med pressen. Alltså, det känns som att de var ganska trötta där, såg ut som när de gick förbi där, så vi lät dem passera.
Hallå profil. Ja, kanske får träffa några av dem på oss istället.
Det kan man ju hoppas.
Ja, ganska lugna här kan man hoppas. Men som han inte själv vill säga att han kommer att spela OS. Exakt. Det kommer han ju göra, Jonathan.
Hade ni haft tid för Minnesota-killarna ifall de hade stannat och surrat med efter tävlingen?
Ja, absolut. Ja, men det säger man nu. Jag kommer ihåg, jag var förbannad efter det loppet. Så det var nog
fel. Det var tur att han åkade då. Så.
Ni visste inte att de var där?
Nej, jag hade faktiskt inte koll. Jag hörde väl lite rykten och så, men jag såg dem inte där. Men det var kul att heja. Ja. När man var kollade på matchen också så hade det varit trevligt att träffa dem. Mm.
Det kommer ni få gott om tid att göra i OS i februari då, om ni är hela och friska. Och kan vara med där såklart också. Så är det ju ett OS med de bästa hockeyspelarna. Äntligen, inte sedan vi var i Sochi 2014, så har man ju sett den digniteten som kommer det bli nu. Hur mycket kommer du titta och spana efter Tre Kronor-spelarna och sätta dig när du äter lunch och hamnar vid rätt bord? ord, Edvin?
Ja, men det är klart att man kommer hålla stenkoll. Men det är väl tyvärr OS uppbyggt att vi är på lite olika ställen i år. Så att vi har ju långt till OS-arenorna. Eller till ishallarna då. Men nog kommer man hålla stenkoll på hur det går för, ja, för alla svenska lag och individuella idrottare på OS.
Men om schemat lirar så ni kan se någon match då, vad hade ni helst sett? Om för ett lag, en spelare liksom, att den här, han vill jag se live.
Alltså, McDavid hade ju varit galet att sett, alltså givetvis. Och sen så Nylander hade varit roligt att se också. Ja, jag tycker, ja, men framförallt McDavid känns ju helt, hade varit jäkligt coolt alltså.
Men du tänker det här scenariot, det är OS-final en söndag, det är Kanada mot Tre Kronor. Längdskidlandslaget får 3 biljetter. Vilka 3 kommer ta de biljetterna först och hugga dem?
Nej, jag kommer vara snabb.
Du är där, det är inget
snabbt. Då är det sprinter, då är det bara
bam. Och du har gjort ett OS tidigare, så du har lite...
Ja, men lite sådär.
Vilka tror du får med dig då?
Ja, men vi kör väl som sist då, du och jag och Kalle då.
Ja, det tycker jag absolut.
Så inga tjejer?
Nej, de får kolla på länk. De vill nog inte åka och sitta i en hall heller, tror jag. Så. De vill nog vara på avstånd.
Och så firar ni gemensamt OS-guld sen efteråt.
Ja, det gör vi jättegärna.
Ja, det kommer bli häftigt. Ska vi leka med lite fler tankar, Jonathan, också? Lite hypotetiska saker här. Men, nu får ni ta in i hockeykostymen här. Ni lägger en straff på fenomenale Jakob Markström. Det är väl småvakten, Tre Kronor-målvakten också. Hur lägger ni den? Vad gör ni när ni kommer fram där?
$1,000,000 på ett bräd om du gör mål. Vad gör du?
Du måste ju försöka. Du måste ju mål bara. Bara mål.
Ja, ja. Och du är ändå så här, du är 1,000,000 som du får. Så du ska inte bara göra något snyggt. Du ska försöka mål.
Nej, men då är det ju bara... Snabbskott, fint och så gubbhörne bara.
Fint.
Nej, jag hade väl gått rätt på slagskott.
Fredrik Pettersson.
Du, Kalle var med här i fjol. Då sa ju du ville och Kalle sa att Edvin, att han är nog bäst slagga liksom i laget. Ja. När vi fick svara på det. Tror, har du ett bra slagskott?
Jag vet inte fasen. Alltså.
Sen har vi den här. Ni får spela 20 minuter per match med McDavid och Dreisaitl. Ni är alltså tredje länk i den kedjan i Edmonton Oilers. Hur många mål gör ni på 82 matcher om ni får spela med dem? 20 minuter per match.
Känns som att man hade kunnat fått något bra läge.
Ja, men satan. Alltså, tror du? Fan vad jag hade fiskat. Det går snurra på blå bara.
Vad tror ni?
Ja, men... Ja, men man kan slänga in 5 baljor och bara stå och peta där för att det kommer någon retur liksom. Mm. Nej, men 3 kanske.
3 kassar?
Ja, 3 ändå.
Ja, men det tror jag absolut att man har löst.
Ja, du måste göra över under. Du får inte säga samma.
Ja, men jag säger 5 då.
Ja, och jag vill ha vad Jonathan har gjort också.
Ja, jag har gjort 6. Jag tar på mig själv. Jag har ju 3 siffror. Jag hade bara kunnat plantera min liksom solida fettmassa framför mig.
Ja, men det hade
jag också. Jag lurer mycket offside. Bara
ja, det.
Ni leder med 3-2 mot Washington Capitals. Det är 15 sekunder kvar. Ovechkin laddar från sitt plats på kontoret. Ni vet vad han brukar stå när det är powerplay och allting. Mm. Med den bössan. Vad gör du? Täcker du skottet?
Nej. Det jag åker till båset som fan.
Sjuk och byte.
Ja, det är lika bra. Om han står där han står och han får en passning och det är avgörande läge, då är det nog bara åka och sätta sig.
Edvin då?
Nej, alltså är man läxing så då har man väl ingen val. Det är
skillnad här lite på liksom.
Ja, lite krigarna.
Fin i kant.
Ja, okay. En täckskott och en gör det inte. Sista då. Jonathans polare, du kanske har gått någon match mot honom här när det handlar om boxning också. Viktor Hedman, han är totalt vansinnig. Han är skogstokig. Och det bara kokar om honom. Han kastar handskarna och han pekar på dig. Nu går vi för det. Vad gör ni? Vad gör du, Edvin?
Nej, jag tror fan, så vi får teama ihop oss ett gäng då.
Ja, vi viftar mot bås. Kom hit. Nej, det är då. Nej, men det är väl som en flygkrasch. Att du liksom sätter så här och håller. Lägger det på isen.
Det är ju bara kör.
Man ska nog undvika det där, Jonathan.
Nej, men ändå. Jag kollar ju faktiskt dig, Edvin. Du hade ju ändå varit typ tredje störst i VM-laget för Tre Kronor här om året. Så att du borde, ja, absolut. De är mindre nu för tiden.
Mm. Ja, men inte helt.
Nej, han är ju större faktiskt. Så det är fel kille.
Ja.
Men jag tror ändå så här, en snitt NHL-spelare. Hade du klarat det? En fight, 30 sekunder. Håller fast.
Ja, men alltså man får ju använda sin tyngd. Mm. Man är större.
De är bra på fulknep.
Ja, det är ju det.
Du då, Wille? Har du något fult? Du kanske behöver något. Du har inte kilorna, så du måste vara riktigt ful.
Nej, men bättre på sheet-talk, tror jag.
Nej, jag kan tänka mig det. Använder du det i spåret också?
Ja.
Vad säger man då?
Nej, men det slänger lite svordomar och säger att folk är i vägen och flyttar på det och lite sånt där. Bara få vara lite på hugget.
Ja.
Jag har ju en fråga till också, sist där.
Ja.
Nu i vinter, ni går i mål och har säkert OS-guldet. Och ni ska göra en första intervju med svensk TV. Vill ni helst att Niklas eller Peter Gide gör den?
Nej, det är Niklas.
Underbart. Ja. Ja, ni är för snälla. Vi kommer följa er noggrant. Men nu får ni stå ut med Peter där ute i spåren och Jonathan. Oerhört trevligt att ni gästade oss. Och vi kommer kunna följa er 13.00 när det är presskonferens idag också på Viaplay. Och sen drar det igång då i Roka 28-30 november i mörka, fina, härliga Roka.
Mm.
Njut av det och stort lycka till och till kommande OS också. Sen vi går vidare i godmorgon NHL och sprintar loss. Inga zebradojer på oss här. Men ni tar på sig skridskorna igen och åker vidare med Erik Granqvist i bilden tillsammans med Jonathan Lindqvist. Så ska vi prata om tröjor i taket. Ni följer detta i godmorgon NHL. God morgon NHL rullar vidare och det gör det när vi växlar från längd till NHL och till en tvättlina med väldigt fina hockeytröjor med spelare som är aktiva i NHL och spelare som har slutat. Och varför hänger de här tröjorna här, tror du, Jonathan Lindqvist?
Ja, vi ska ju få en svettig uppgift här, för det är ju spelare som skulle kunna få sina tröjor pensionerade.
Mm.
Så långt är jag med.
Ja, visst är det så. Och det är ju många namn som jag vet, Erik, det finns en del här som du bara, wow, där är han. Jag kan tänka mig nummer 31 där. Corey Price lockar ditt intresse en del, va?
Carey Price där i Montreal. Och sen har vi Bergeron nummer 37. Han är ju gjuten. Det är ju några som är gjutna, men det här är inte lätt, Jonta.
Nej, för uppgiften blir, ni är ju 10 stycken tröjor här, att 5 stycken ska få hänga kvar här på tvättlinan. Det är 5 stycken som ni känner, de är solklara att de kommer hyllas och hedras av den organisationen som de har tröjan här. Och du hjälper mig lite där, Erik, också. Ja. Så 5 stycken ska kvar, 5 stycken ska bort. Det kan ju bli att deras tröja också kommer hamna i taket i framtiden, men inte lika självklara som de här 5 som ska vara kvar. Är ni med vad jag menar?
Jag ska säga så här, va, att Jonta är väl lite hjärnan bakom det här tillsammans med dig, Gide och Axel, vår producent.
Och, alla förutom du, Erik.
Men vi tar några som är gjutna. Viktor Hedman.
Gjuten.
Gjuten i Tampa.
Mm. Bergeron, gjuten i Boston.
Ja.
Bäckis, gjuten i Washington.
Det är 3 stycken.
Sen är det stopp för mig med gjutna. Har du någon till som är gjuten, Erik? Jag tycker det bara är de 3 som är helt givna.
De 3 helt givna. Sen är det väldigt jämnt mellan de andra. Men jag vill ändå säga Fleury. Vunnit 3 Stanley Cup. Visserligen de 2 sista som bänknötare där bakom, bakom Murray. Men just vad han har gjort för organisationen. Arvet han lämnar efter sig. Universums gladaste målvakt. Han kommer hamna i taket i Pittsburgh. Sen kanske vi tar ner honom nu ändå.
Ja, men okej, vi låter han vara så länge. Men om vi börjar bakifrån då.
Ja.
Med all respekt för Alexander Edler. Som fram tills Quinn Hughes intåg kanske är den bästa backen i Vancouvers historia. Så tror inte jag att det är tillräckligt. Om man ser till de spelare som har fått tröjan där de senaste åren. Med Sedinen och sånt där. Så att Edler tror jag inte kommer
få... Den?
15 säsonger spelar han i NHL och var ju en riktigt stabil back där. Men tyvärr, Edler, du...
Däremot har de Ring of Honor i Vancouver, som liksom nivån under.
Ja.
Den där är Edler.
Lite som Kenny Jönsson.
Kenny Jönsson i Islanders.
I Islanders, ja.
Där är han gjuten.
Okej, men då ska det bort 4 till.
Då får du ta nästa, Erik.
Okej, skynda på. Alltså det här är ju... Ja, det är galet. Men säg att vi har 2 Washington-killar här. Bäckström, en av de bästa passningsspelarna genom tiderna. Nej, då får Bondra stryka på foten.
Då tar jag Bondra åt dig här och langar över.
Bondra och Kassa, okej.
Okay. Och nu börjar det bli väldigt svårt här. Men vi har också 2 Ottawa-killar. Och jag kommer faktiskt att säga... Nu kan ni anklaga mig för att vara blågult partisk.
Nummer
65. Men jag håller 65 före 19 här. Jag tror att Erik har en bättre chans att få tröjan i taket i Ottawa än vad Spets har.
Spets gjorde flest poäng i slutspelet 0-7 när de gick till final och förlorade mot Anaheim. Då gjorde han 22 poäng. Men Eriks dominans, vi minns 2017, vann flera Norris. Ja.
Spetsa var ju kanske aldrig den bästa spelaren i laget. Nej. Med Alfredsson och CD mer.
Men en final smäller inte det högt. Det är det bästa de har gjort i åtta, va?
Jag tycker att Eriks slutspel 2017 faktiskt smäller högre. Även fast de missade då förlängning i 7:e avgörande i semifinalen. Högre än Spetsas slutspelsinsats 2007.
Gentemot Spetsa håller jag med. Men frågan är om han får vara kvar där.
Ja, nu är det din tur här nu.
Okej, då ska vi ta bort en gubbe här.
Zetterberg.
Ja, så Zetterberg, Conn Smythe Trophy vinnare 08. Crosby var så arg så att han hängde upp Zetterberg i gymmet och stod och tränade för att få motivation. Nästa år ska vi slå dem. Ja, det gjorde Pittsburgh, men Zetterberg Han spelar ju 15-18 år i Detroit, var så tongivande. Men
två ska bort.
Ska han upp med Lidström och de där? Jag hoppas ju verkligen att han gör det till slut. Absolut, nummer 40 förtjänar att vara i taket där. Little Caesars.
Men han får vila just
nu. Men nu får han vila lite.
Okej.
Okay. Så Z alltså för Erik Karlsson.
Är du med på det, Jonte?
Jag vet
Karlsson
inte.
Karlsson hänger, som ni ser.
Men vadå för? Du måste ju ta bort den till.
Ja, men jag undrar de här två, Price och Fleury, om de verkligen är givna. För Fleury, om du kollar den här kärnan, så är han kanske den fjärde bästa.
Crosby, Letang, Malkin.
Crosby, Malkin är ju givna.
Ja.
Och Pittsburgh har ju en ganska bra historia med många bra spelare. Mm. Så det, men ja, han kanske, men Price, Montreal har ju 24 Stanley Cup och massa tröjor i taket, så Price kanske har en ännu sämre chans. Han vann
Ken ju. Dryden hänger där vila i frid.
Ja. Och han vann ju flera gånger.
Nej.
Ska Price bort?
Fan, ska vi sätta tillbaka Zetterberg?
Zeta har någon större chans. En Stanley Cup. Om vi säger Zeta före Price.
Ja!
Okej.
Okay. Då är vi inte partiska.
Och ni tänker inte med svenska ögon nu bara.
Nej, men
och då kanske vi måste rycka Erik då.
Ja, okej. Okay. Vi väljer mellan...
Vi väljer mellan Erik, Zeta och Fleury. För de här tre för mig är helt givna. Hedman, Börsson och Bäckström.
Gud, vad svårt. Mm.
Jag tror jag landar Erik. Vad säger du, Erik?
Ja, det är mellan Fleury och Erik nu det står för mig. Vi tar bort Erik.
Den var svår.
Eller var den svår? Ska vi ta in Fleury då in i värmen här, eller?
Ja, ta bort de här, vart är jag? Kan jag så?
Jag tror ju att Erik är ju lite grann som en Pavel Bure eller en Erik Lindros eller en Peter Forsberg.
Men du tror att Erik Karlsson kommer hamna i taket i framtiden?
Om man pratar i Ottawa-perspektivet. Ja, han var så speciell. Erik Karlsson är den största stjärnan Ottawa Senators någonsin har haft. Med all respekt för honom, för som är den största spelaren. Stjärnglansen som Erik hade. Alltså Erik är på en nivå när han var som bäst som vi kanske har... Ja, då är det Forsberg, Lidström... Mm. Henrik Lundqvist, alltså han är uppe där som en av de bästa
på sin position,
på toppen av sin förmåga när vi pratar svenska.
Men då har vi alltså Hedman, Zetterberg, Bergeron, Bäckström och Fleury. Är ni nöjda?
Ja,
det här är bra killar.
Alltså vilka legendarer som också är såna ambassadörer för ishockey. Ja, just nu vi kan säga att några av de fem vi plockar ner för tillfället kommer ju hamna i taket också.
Vet ni hur många svenskar som är i taket just nu?
9-10 va?
9 stycken fick jag det till. Då har vi, kan ni dem också?
Ja, Thomas Sten i Winnipeg.
Japp.
Och Sundin, Alfred Lidström.
Japp.
Salming.
Japp.
Bröderna Sedin.
Japp.
Henke Lundqvist i Madison Square Garden.
Japp.
Marcus Näslund.
Marcus Näslund.
Sonny Alfredsson också.
Ja.
Saknar du någon nu?
Nej.
Jag har inte räknat.
Salming Foppa har ni inte sagt va?
Forsberg i Colorado.
Ja,
precis.
Ja. Och Thomas kan man ju säga, det är ju specialfall. Han fick ju sin tröja pensionerad av den tidigare Winnipeg Jets-organisationen som blev Arizona, som numera är vilande.
Det var på 90-talet, ja.
Precis. Men han har ju också uppmärksammats av Winnipegs nya version då.
Ja.
Så att han, men han var ju den första.
Ja. 10 stycken får jag det till då.
Ja, det är 10, för Sten hade du inte med där.
Exakt, så du har Sten och Näslund.
Ja, exakt, för han hänger ju de facto inte i tak.
Nej. Och nu när min mjölksyra börjar släppa efter den här tvättlinan, så får jag bara slänga upp två namn som jag tycker skulle kunna få tröjan upp i taket, som man kanske inte tänker så mycket på. Jag tänker på två med bokstaven H i efternamnet. Och då tänker jag på Thomas Holmström.
Ja.
Detroit. 4. Stanley Cup. Nej, säger du. Varför? Nej. För att det inte var så glamour
alltså,
i spelet?
Det är för bra, det är en för stor klubb. De har vunnit för mycket, de har för stora stjärnor. Det, jag menar, vi pratar om att Henrik Zetterberg inte är given. Nej, tyvärr. Med all respekt för Thomas Holmström, fantastisk karriär. Nej.
Och då kommer du säga nej på Niklas Hjalmarsson också? I
Niklas Hjalmarsson är för mig närmare. Niklas Hjalmarsson var högre upp i hierarkin för Chicago än vad Holmström var för Detroit. Och spelade en större roll. Så Hjalmarsson är närmare. Det är faktiskt inte omöjligt.
Kommer ni ihåg Snowroller med Stig Helmer?
Ja.
Han fick plats i annexet. Och det var han nöjd med. Och jag tycker Holmström ska vara där på sidan av Iceman, Lidström och dem. För den rollspelaren, han var ju på toppen av universum just på sin roll.
Men tycker du att han ska vara i taket?
Jag tycker att man ska premiera det som han stod för. Alltså den verk... man säger så här, han hade ju blådressen på jämnt. Jag följde ju honom ända från, ja, men han kom från Pete, sen var han i Boden, sen kom han till Luleå. Osten, på tal om osten, satte honom. Han fick inte käka chips varje kväll utan bara en gång i veckan för att han skulle bli lite mer slimmad. Och resten är ju historia, vinner 4. Och på det sättet han gör det, alltså hockey är ju den ultimata lagsporten, brukar vi säga. Och både den roll Hjalmar som spelar i Chicago där han vann 3 Stanley Cup, Holmström vinner 4 med Detroit. Att man får kidsen och alla förstå att det är så viktigt med de rollspelarna. Och Holmström var ju rollspelare ut i fingerspetsarna.
Är det lite fel av NHL att aldrig gå på rollspelare? Att det är för mycket stjärna, att du måste ha varit en superstjärna för att du ska få tröja?
Absolut,
nissen.
Jag tycker det.
Jag skulle säga att de gör det. Alltså, vi har exempel, Ken Danico är väl backversionen av Thomas Holmström som vann 3 titlar med Devils och var defensiv specialist. Och han hänger ju där. Ja. Shane Doan var ju en stjärna med Arizona mått mätt, men egentligen också en hårt jobbande spelare primärt. Så det finns ju den typen av spelare som hänger. Det som är för mig med Detroit är att det finns för många bra spelare. Men Sergej Fedorov, han fick tröjan pensionerad först nu. Och det är en spelare som var världens bästa och gjorde 10 säsonger där. Ja. Det blir liksom... Hade det varit en annan klubb kanske, men i Detroit...
Ja, det är så du tänker med Price i Montreal också. Då, ja,
exakt. Det, man måste ta in det i kontexten. Och det, tyvärr för Holmströms del, jag håller med dig. Alltså, fantastisk karriär och ska hyllas. Men tröjan i taket, nej.
Och vi har ju 2 andra svenskar som har vunnit 4 Stanley Cup-ringar också.
Jo, det är där i Islanders, ja. 80-83. Det var Kaller och Thomas Jonsson och Stefan Persson. Ja. Och, så det finns sådana rollspelare som har gjort det extremt bra. Men Demolition Man, upp med honom i taket. Där.
Kul det där var. Jonsson var väl 2, va? Han var inte med på alla 4.
Nej, men de vann ju 4. 80-83. Jonsson var med på 2. Så har du Bob Nyström var med där.
Stefan Persson var 4.
Stefan Persson var 4.
Kaller var 4.
Stefan Persson, Peterson, Thomas Holmström, Peterson. Peter Palt is the shit.
Mattias Ölund har ju Ring of Honor by Vancouver. Ja.
Precis. Peter. Och vi spelade ihop i Luleå på 90-talet. Och jag matchade ihop honom och Linda som är gifta än idag. På tal om matchmaking.
Nu låter det som ett gammalt program som bara, och då på lodrätt ska det vara det så här när man ska gå runt hela varvet. Hockeyvärlden är liten, men den är så att den kan expandera också. Det är tufft att verkligen ta sig upp till det där facket där det handlar om att vara superstjärna. Jonathan Lindqvist har fått uppdraget att lista 3 stycken spelare som behöver lyfta lite till i NHL. Hur klurig var uppgiften, Jonathan?
Ja, men jag fick ju uppgiften, jag fick indelat att det skulle vara en svensk och sen skulle det vara en stjärna och en valfri. Så om vi börjar med valfri då,
gör det.
Så tog jag Owen Power. Jag har sett mycket av Buffalo den här säsongen, jag har sett Power i VM också med Kanada. Och det här är en kille som gick 1:a i draften och de hoppades att det här skulle bli liksom deras version av Niedermayer och Pronger kanske, med Dahlin och Power. Men det har inte lyft. Owen Power är en okej spelare, men det finns ingenting som står ut med honom. Han är stor och rörlig, men han är inte exceptionell defensiv på det sättet. Han har ingenting offensivt som är wow på något sätt. Så jag undrar om så här, Owen Power, det kanske inte blir vad de hoppades på.
Men hur kan han draftas så tidigt om inte de där grejerna finns?
Nej, men de ser potential. Draft är ju potential. Tänk potential in i framtiden. 3, 5, 8 år framåt. Så man ska bygga organisationen runt då. Han är också ett sånt exempel där förväntningarna är så här extremt höga. Och vi har pratat om det tidigare i programmet. Att man gör en analys och liksom... Pusslet behöver ju läggas för en sån spelare. Och det kan vara det mentala han behöver hjälp med. Mm. Det kan vara någonting i fysträningen, på tal om Porma och Anger. Alltså hur man lägger upp träningen. Så det är ett pussel. Och tid finns ju fortfarande. Men det finns väldigt mycket som han behöver utveckla för att bli den tänkta superstjärna som man ska vara.
Ja, och man hör ofta argumentet att det här är en väldigt stor spelare. Jag tror att han är typ 1,97 eller sånt där. Och att det tar längre tid för stora spel. Det tar längre tid för backar. Jag har hört liknelse med Victor Hedman.
Ja.
Nu fyller Power 23 alldeles snart och Victor 23 års säsong så blev han 9 i Norris. Så ja, vi tyckte det tog lång tid för Victor, men det är också delvis för att han gick direkt efter draften, precis som Power gjort. Det börjar liksom, någonstans så börjar det vara dags att det ska hända. Vi behöver se, om han ska bli en stjärna, då behöver vi se någonting.
Men får jag koppla på en grej, jättesnabbare. Jag vet att vi kör schemat håller på att ryka nu, men att Victor Hedman hade ett tufft VM, kommer ni ihåg det, i Globen 2012? Jag måste lägga om min fysträning. Jag behöver hjälp av någon. Han tar hjälp av fysträningen. Snackar med Jocke Detman, Hasse Jonsson sen, som hjälper honom, lägger om fysträningen. Och sen lyfter det. Så det gäller ju att ödmjukt ransaka sig själv med bra rådgivare. Vad behöver jag, Owen Power, utveckla för att bli mer agile, alltså ännu mer rörlig och bättre, vilket Victor Hedman blev. Och sen resten är historien med Victor Hedman. Förhoppningsvis gör han ödmjukt den analysen av sig själv, tar hjälp på rätt sätt och lyfter. För det behöver ju Buffalo verkligen om de, eller alltså om han ska leva upp till de förväntningar som han har på sig.
Var det ditt korta svar?
Var det kort?
Jag ska ta det snabbt och sen var det runt hela.
Ja, nu ska
det
vara tyst resten.
Ja, men vi kraftsamlar och går vidare jobbet efter OM Power och tar oss till en svensk då som behöver lyfta enligt Jonathan Lindqvist.
Gjorde du det med flit?
Aha.
Ja, det gjorde du.
Nej. Du hörde det, det är bra. Jag gillar det att du lyssnar ordentligt.
Ja, nästa spelare har, vad sa vi, du ska göra svensken. Då tar vi Alexander Holtz.
Mm.
För det här är ju en kille som det har snackats jättemycket om när han kom upp i Sverige i Djurgården. En jättetalang. Sen dalade, inför draften så dalade namnet lite. Han åkte över, hade en fin säsong för New Jersey för 2 år sedan. Gjorde 16 mål, 15 av dem i 5-mot-5-spel. Vilket är en imponerande siffra. Och sen fick han gå till Vegas och skulle få chansen där. Och så blev det 4 mål den gångna säsongen. Och visst, han hade en jätteotur, dålig utdelning, jättelåg skottprocent. Så att förmodligen så liksom ska man inte tro att det här är hans nya jobb. Men i Holts fall liksom börjar också komma upp i den här åldern när spelare traditionellt sett kommer in i sin offensiva prime. Såg honom lite igår med Vegas, spelade tredjekedja med William Karlsson och Riley Smith nu. Det är en ganska bra roll, bra omgivning. Nu är det liksom så här, okej. Okay, vad ska han vara för spelare? Kommer han att vara en potentiell 20-30 målsskytt i NHL? Då är det nog nu det ska börja hända, om det kommer att hända, tror jag.
Och varför skulle det hända nu?
Ja, lite grann faktiskt. Jag läste intervjuer med honom och hans egen analys av sig själv. Att han kom ju upp tidigt biologiskt mogen, jättebegåvad, ett skott i absolut toppelitklass i sin ålder. Spelade JVM som underårig flera år tillsammans med Raymond då.
Ja.
Var ju liksom en stjärna på juniornivå. Behövde liksom inte pressa sig själv och maxa sig själv när det kom till vissa delar av träningen. Utan han kunde leva på sin begåvning och sin tidiga biologiska mognad. Men sen när du kommer upp på en viss nivå, då börjar det ta stopp. Och nu är han på den yttersta nivån. Där han fortfarande har ett elitskott, men han kommer ju inte till lägena för att han inte riktigt har motorerna för att ta sig dit i NHL. Så för honom är det ju enormt viktigt, det han pratade om i intervjun för något år sedan, att jag behöver komma upp i compete level, både när det gäller fysträning, när det gäller att träna på isen och även det mentala som han har tagit hjälp med. Så han kan ju bli ett bra exempel och jättebra att du tar upp honom, för just den här juniorstjärnan med tidig biologisk mognad, det är ju ingen garanti för att du kommer bli stjärna högre upp.
Men känns det onödigt, om man får använda det ordet, Erik, att se en sån spelare med den kalibern, den kapaciteten som han har, Alexander Holtz, att han inte riktigt lyckas när du säger compete level? Det är något som man kan jobba med och något som man kan trycka fram. Om man får rätt verktyg.
Men hockey är ju en lagsport av en anledning. De här Anger och Porroma, de är ju galna, tycker jag. För galna, jag säger det med kärlek. Men de kan vara ute och pumpa och köra i 4-5 timmar. Mm. Hade Alexander Holtz haft Porromas mindset varje gång han tränade från att han var 10 år fram till idag, då hade han varit en superstjärna i NHL. Men det är lättare sagt än gjort, för har du mycket begåvning, ofta är det ju, jag menar, vi är ju experter, vi tre, på man tar inte i mer än vad man behöver. Nej. Utan man lägger sig på en nivå där man fortfarande kan vara bra. Jag vet inte fan om det var ett bra exempel med oss.
Nej, men det gör jag håller med dig.
Men Erik, du som brinner fram med fysträningen, om jag säger så här, jag tror inte att Alexander Holtz har de genetiska verktygen för att bli en kvick, snabb NHL-spelare, oavsett hur mycket han tränar explosivitet. Jag tror att för Holtz handlar om att okej, okay, kan jag bli en kille som vinner mina kamper runt målet lite rinne på och liksom hittar öppna ytor runt kassen, ta mig dit. Det tror jag är en rimligare väg för honom. Att han liksom kommer att bli en kille som kan separera, skapa yta för sitt skott som han kanske gjorde på lägre nivå. Jag tror inte det händer på den här nivån. Vad tror du?
Jag tror inte att han har de här Braden Point-fibrerna som vissa har, som Joakim Nygård eller Connor McDavid, som liksom kan sprinta ifrån folk på det sättet. Det tror jag inte, om man betraktar honom. Men däremot kan han ju lägga upp fysträningen och skulle ha gjort det för länge sedan, där han verkligen får ut max av de genetiska förutsättningar han har fysiskt. Eftersom, som kommer tillbaka, när du har den här begåvningen, då kan du fortfarande liksom bli premierad om man tänker, det här räcker. Men de som då är på absolut högsta nivå försöker då hjälpa och säga, vänta, du behöver upp med compete level, du behöver tävla ännu mer och pressa det ännu mer. Och det är ju inte förrän man kanske får en käftsmäll och liksom reality check, oj, det här räcker inte. Så den analysen av honom tycker jag är klockren av dig. Men att vinna de här duellerna han kan göra, han kommer inte bli en Braden Point explosivitet. Men däremot att vinna puckdueller, kunna separera sig själv och ge utrymme för sitt fina skott, det är ju vägen för Holtz.
Ja, Holtz då. Se om det kan lyfta för honom. Han har ju tiden att ha och jobba med, i alla fall, Alexander Holtz. Det har vi här också, för vi har ju en grej kvar, Jonathan. Och då är det en stjärna som behöver lyfta lite för att ta sig kanske till superstjärnefacket. Är det det du tänker?
Ja, exakt. Spelaren jag har är Jack Hughes, och det går ju absolut att argumentera för att Jack är minst en topp 10-spelare i världen när vi pratar offensiv produktion. Men det här är en kille som lite poppigt har pratats som en framtida Hart Trophy-vinnare och sådär. Han är 24 nu. Mm. Det är då det är dags att hända. Om vi jämför med till exempel Patrick Kane, som är en jämförbar spelare, lite mindre tillväxten men väldigt skicklig. Han vann sin Conn Smythe Trophy vid samma ålder som Jack är nu. Sen vann han Hart Trophy ett par år senare. Men om Jack Hughes ska bli en spelare som kan utmana om titeln bäst i världen, då behöver det börja hända nu ganska snart.
Och, nu är det mycket fysträning här, men du gillar ju att köra Arnold-press, du. Alltså, axlarna.
Ja, man vill inte ha för mycket flaska.
När du ser Jack Hughes skridskoåkning, ja, suverän. Teknik, passningar, mottagningar. Han är ju så smart på isen. Han är ju så hal, tillsammans med Bratt och Hischer och dem. Men nästa nivå för honom är att hålla sig skadefri. Vi pratar om legendarer här idag. Lidström till exempel, som hänger i taket nummer 5. Vi har jobbat mycket med honom. Han hade ju sina rutiner. Han visste precis vad han skulle göra innan träning, efter träning. Innan match, efter match. För att hålla sig skadefri. Så Jack Hughes måste ju bygga på rätt skyddslager av muskler runt axlar och på viktiga ställen, så att han står emot tacklingar och så. Och sen behöver Jack Hughes bli bättre på att spela för laget, så att laget blir vinnare. Vi pratar Iceman i Detroit, så kanske kapade några poäng personligen för att vinna med laget. Och där Jack Hughes, han kan definitivt, tycker jag, bli en superstjärna. Men då måste han göra lite justera både hur kroppen håller ihop och hur han spelar, alltså lagspelet hockey.
Men det är intressant att du säger det, för att jag köper vad du säger med att han måste hålla sig frisk och spela för laget. Men samtidigt så undrar jag om han måste göra ännu mer poäng om han ska vara den spelaren vi pratar om. För att Jack, jag kollar de senaste 3 säsongerna. Han är ändå en väldigt bra poäng per matchspelare, 1,2 poäng per match. Men det är inte topp 10 NHL under det tidsspannet. Och glappet upp till från honom upp till Nathan McKinnon. Exakt. Conor McDavid är på en egen planet. Han är över 1,7 poäng per match. Kutcher och McKinnon, de är 1,58, 1,57. Glappet från Hughes upp till dem är lika stort som glappet från Hughes ner till Victor Hedman, som är back. Och inte ens en av de mest producerande backarna. Nej. Om man kollar liksom procenten i ett per matchpoäng. Så att Hughes måste också, eftersom att han, jag tror inte att han kan bli en Steve Yzerman kanske, för att han jämför snarare honom med en Kane eller Kucherov. Han måste vara bäst i världen offensivt, för att han har inte de fysiska verktygen för att dominera. Så att han måste nu även steppa upp det.
Men jag tycker det är intressant det du, Erik, var inne på. Jag satt och följde matchen igår när Niklas Holmgren och du kommenterade då. Vi såg ju målet här när han avgjorde just mot Colorado just.
Holmgren höll på att somna i början. Vad är det här? Det är en tråkig match. Och sen bara blistade det till.
Ja, vi ska inte göra någon matchanalys, men jag tänkte bara just med Jack Hughes där. Att man sitter verkligen så som Erik var inne på, att oj, han kan åka på en smäll när som helst. Han hamnade i en kollision med Landeskog, som också var sån där slumpmässig. Men det är ju där han är. Han var ju förbannad på någon lagkamrat som råkade köra på honom i veckan här också. Var det inte så?
Ja, det var brorsan. Det var brorsan.
Ja, men han har ju tendens till att komma i sådana situationer där det händer saker. Jag menar, Jesper Bratt sitter man ju aldrig och tänker på. Oj, för han är inte jättestor heller. Men man tänker aldrig på att det är skaderisk när Bratt spelar. Men just på något sätt är alltid involverad i sådana saker. Det är märkligt med vissa spelare.
Han är våghalsig och finurlig och utsätter sig för rätt mycket risker med sitt sätt att spela. Och om du då inte har det muskelpansar och det skydd som behövs, då utsätter du för risker. Så när han ramlar in i jag blev orolig för Landeskogs knä. Jag tänkte, oj, hur gick det med knät? Men även för Hughes axel. Att han känns ganska skör i överkroppen.
Och det var ju lite som när man ser Peter Forsberg. Han var inte skör, men han hamnade ju också i sådana situationer där det blev skaderisk hela tiden, och för att han gick in på ett annat sätt ju. Men det var
det är sådana spelare. Pavel Bure är ett jättebra exempel, som kanske närmare Hughes spelstil än Forsberg. Allt gick så sjukt snabbt, gick på genombrott hela tiden. Men får en kollision när du kommer i den farten i 100
kraften
miljarder
blir enorm.
Pang, exakt.
Ja, men ingen går säkert. Bra lista. Det var intressanta spelare att hålla koll på med lyftet.
Skriv upp det på dina kort så kan vi följa upp det här om ett år eller två.
Exakt, se om Pavel
Bure. Du menar att du vill prata med?
Om ett år.
Det ska du få göra, för nu växlar vi in på målvaktsspåret, och då vet vi att Erik Granqvist, som ju till vardags jobbar med då, att hjälpa målvakterna i Färjestad. Och det är Färjestads mål som vi kommer komma in på lite senare. Han har ju varit i Färjestad som nu har satt avtryck i NHL också. Men det finns en burväktare med mer rutin. Han heter Linus Ullmark. Han är van att stoppa pucka. Men här vill han lägga sig i på ett helt annat sätt i mötet med Washington. När Lindgren är väl i mål i Washington är med och håller på att stöka omkring med de andra lagkamraterna och även Ottawa-spelarna. Då kommer han, Linus, far han där borta, kasta allt han har och ger sig in i bråket. Vad händer?
Lugnet från Lugnvik. Ja, men Linus ser ju, oj, Charlie Lindgren inne i gruff. Nu blir det alltså 6-5 där nere. Så han kör en liten mic drop där, han kastar klubban och sen så är han redo att separera, för att han vill ju att det ska vara 6-6. För när Lindgren är inne och vevar där, då blir det ju 6-5. Ja. Så att det är helt rätt gjort av Ullmark. Och jag gillar att det blir profiler. Vi minns ju Roy, Vernon, de här, Hextall. Ja. Att det blir profiler. För rustningen är på, då står man upp för sin lagkompis. Det blev ju inget riktigt gurge. Det var lite krakel där, men Ullmark var redo, vad säger du?
Ja, alltså, jag vet inte hur mycket vi får våldsromantiker här nu, men jag hade ju förmånen att se ett Battle of Alberta på plats i Calgary när de mötte Edmonton. Sjuk matchet, blev typ 7-4, Dreis eller 4 assist. Men Mike Smith och Cam Talbot slogs. Alltså det var
målvakterna.
Ja, målvakterna. Mm. Den stämningen. Det är något speciellt med målvakter, och det som också är bra att de har så mycket skydd, så det är svårt. Ja. Jag tror inte man får så mycket kraft, det vet ju du Erik, men jag tror det är svårt att få jättemycket kraft i de där krokarna.
Ja, det är då. Han behöll ju masken på också. Ja.
Men jag funderade faktiskt, det kommer du få svara på Erik, att Linus har ju haft en lite dålig start på säsongen, om vi ska vara ärliga.
Han har blandat gett. Han var jättebra vissa matcher och sen mindre blandat.
Och kravbilden som jag har på Linus är att det ska vara 100%. Högt liksom, för han ska vara bra liksom. Mm. Och det vet han själv också. Och jag undrar så här, kan det vara en sån grej han gör lite grann för sin egen skull? Att så här, jag behöver något som bryter mönstret, få igång mig själv liksom.
Boosta upp lite.
Ja, men alltså, han är ju lugn. Han är uppe från dina trakter där, Övik. Det är vackert, det är frisk luft och det är vidderna. Man mår bra när man är där uppe. Men just när det är match, och han har ju på tal om förväntningar, enorma förväntningar. Han ska ju lyfta Ottawa också med sitt ledarskap. Det var uttryckligen när han kom dit. Vi behöver ditt ledarskap också om vi ska förändra den här kulturen. Och en del i det är att stå upp för sina lagkompisar. Och om Lindgren ger sig in och börjar veva, då är det ju bra. Och just det du säger, den här frustrationen att spelet inte riktigt stämmer, det kan ju också ta sig i sådana uttryck. Målvakter, tyvärr kan ju inte vi gå ut och tackla folk, köra över någon jävel som Foppa sa ibland. Det kan ju inte målvakter göra på det sättet. Så det här var ett sätt för honom. Den stora grejen tror jag, Jonta, var att han ville se till att det blir jämnt 6-6, så att inte de får ett övertag.
Jag tror det känns som att han hade rätt bra koll på att det här blir inte någon riktig fight heller. Domarna var ju där snabbt också, så att det var en markering också, visa lagkamrat att jag är där och boosta upp sig själv. Och han har gjort det tidigare. Han har ju bråkat med Kachak, med Matt Kachak i Florida under Stanley Cup 2023 där. Så att han är van vid det. Det blev en 2 minuter, så det var inget allvarligt den här gången för rutinerade Linus Ullmark. Mindre rutinerad, men nu med NHL-rutin. Och det här gör Erik glad när vi kommer in på Vegas nya målvakt. Den här känslan att få gå in ensam på isen, dra iväg ett handledskott med målskrubban Carl Lindbom. Hur stort är det här att han har gjort sin första match nu?
Ja, det är enormt. Ekerö stolthet via Djurgården, Färjestad. Har gjort sina matcher nu i AHL och gjort det extremt bra. Och det såg ut som han har spelat 300 matcher. Han räddade 26 av 28 skott. Kucherov avgjorde till slut i förlängningen. Men det var ju en mycket väl godkänd debut som lovar gott. Vi pratar om Carey Price, om han ska hänga i taget i Montreal eller inte. Det här är ju Sveriges Carey Price. Alltså han har ju så enormt spelsinne. Han är så explosiv när det behövs. Men han är ju så lugn. Alltså det syns inte ett spår av. Säkert fjärilar i magen och en pirret här. Men han andades och han gjorde det exceptionellt bra. Så det lovar gott inför framtiden. Det här är ju en blivande Tre Kronor målvaktsstjärna och förhoppningsvis 15 år i världens bästa hockeyliga.
Men om man bara tittar på situationen där i Vegas för honom. Vegas är ett lag som väldigt många pratar om ska gå hela vägen. Vad finns det för möjlighet för Lindbom att bli backup målvakt där i den organisationen?
Ja, men just nu ganska stora. Aiden Hill är skadad och det är därför han får komma in här. De har ju signat Carter Hart, väldigt uppmärksammat, eftersom att han var en av de 5 spelarna i den här Hockey Canada-skandalen som numera är då tillgänglig att spela. Och Hart har skrivit ett 2-årskontrakt nu med Vegas. Men hur hans resa kommer att vara på isen, det går inte ens att säga. Så att det finns ändå frågetecken där. Så att jag tror att han kommer få sina matcher, och då gäller det bara att ta chansen.
Mm. Och han är ju bra på andra saker, inte bara stoppa puckar. Han kan göra mål också, Carl Lindbom, om det finns en verklig compete level. Jonathan, du var uppe i Leksand på den här välgörenhetsmatchen som Filip Forsberg anordnade.
Ja, det här var helt sjukt. Det var ju bolaget och Filip Forsberg hade en match för livet där uppe i Leksand och det blev straffläggning. Och det var ju liksom, det här är ju runda 14-15. Det höll på hur länge som helst, och det var en massa NHL-spel som inte kan göra mål. Och till slut så fick Carl Lindbom, han fick ju dels rädda en straff också, men framförallt gå in och hänga det där handledsskottet som ju var...
Gubbhörnet!
Ja, men alltså det var ett bra skott. Ja. Han bytte ju till några andra handskar. Han körde inte med plockade stöten i alla fall. Men det var ju ändå liksom, så här, backen, ja, och så över forehand och trycker iväg, ja, liksom. Det såg ju bra ut.
Ja. Han gjorde ju mål, minns ni? Han vann ju guldgallret, ja, som årets junior, så var det derby Avicii Arena, Djurgården AIK. Du gör han mål också. Alltså, det här är ju, jag pratade ju med dem i Färjestad runt laget som jobbade med honom. Även Fredrik Mikko som jobbade med honom i Djurgården och ibland på somrarna fortfarande. Han och brorsan Olof, storebrorsan, mm, är målvakt också. Det här är ju ett A-barn. Alltså, han är ju så otroligt självmedveten, jobbar med alla delar, fysiken på isen. Han vet vad som krävs och han är beredd att lägga ner jobbet som superambassadör för att vara målvakt, världens häftigaste position.
Ja, det ska bli oerhört intressant att följa hans vidare karriär. Vi minns ju honom från junior-VM 2023, blev utsedd till bästa målvakt. Sverige blev bara fyra den turneringen. Det var några snöpliga förluster där, men Lindbom var riktigt, riktigt bra. På tal om unga målvakt och junior-VM, målvaktsparet i truppen som har tagits ut nu, inte den definitiva, till junior-VM är ju Love Herrenstam och Herman Liv. Och man blir ju så glad när man säger att Herman Liv är med i det svenska landslaget. Det är ju son till Stefan Liv som så tragiskt gick ju bort för ett antal år sedan. Vad tänker du kring Herman Liv och hans karriär? Utlånad till Almtuna nu från Örebro och gör jättesuccé där.
Ja, det har gått jättebra där. Och, alltså, det första som du säger, Niklas, jag tror att alla känner den värmen som du är inne på liksom, med den bakgrunden tyvärr och allt det där. Alltså, det är bara kul att se. Efter att se såg Love Herrenstam berätta i TV4 här i helgen om deras vänskap också. Alltså Herman och Loves vänskap. Så det är ju en häftig grej att få följa deras resa tillsammans. Så är det värmen.
Och det blir ju att man kommer in på det. Ja, men han lik sin far. Utseendemässigt så behöver vi inte prata om det, för de är dunderlika där.
Ja, det är helt sjukt alltså.
Spelmässigt, du som älskar detaljerna, Erik. Vad ser du i Herman Livs spel som kommer göra honom till en stor målvakt?
Väldigt mycket. Stefan hade ju det att han gick sin egen väg. Alltså han var ju en underbar person som nådde långt utanför hockeyn med den värme och härliga personlighet utanför isen. Men på isen så var det ju, tävla han ju stenhårt oavsett om det var träning och match. Och Herman Liv var med på målvaktscamp uppe i Luleå när han var ung tonåring. Och det var som att se Stefan i miniatyr. Alltså han körde och liksom var nyfiken och ville lära sig, men går också sin egen väg. Och det är ju inget tvivel att Stefan Liv lever vidare genom sonen Herman som nu går sin egen väg och gör sin egen
och
karriär.
Och så viktigt att han får göra det.
Han får gå sin egen väg och han var i HV, fostrades där, sen gick han till Örebro, gick hockeygym där och nu har han utlånat till Almtuna och gör ju succé genom att läsa spelet så bra och har det här lugnet. Men när det väl blir målchans, då kopplar han på och räddar ju på sätt som ibland bara tänker, oj, var hittade han det där verktyget? Ja. Han har en stor verktygslåda och han tar fram det verktyget som behövs just för den situationen. Så det här är så spännande. Vi pratar Henke Lundqvist som är förebild för jättemånga. Och sen så har vi haft enorma målvakter och nu kommer de här unga. Kalle Lindbom, Jesper Wallstedt som också spelade i natt i Minnesota. Och bakom dem kommer de då Herman Liv och Love Herrenstam, Måns Goos. Det finns flera. Melker Thelin som är... Det finns ju massor med härliga unga. Men Herman Liv har ju någonting speciellt. Alltså, på tal om begåvning så har han ju någonting. Den här X-faktorn som gör att han kan rädda puckar som man knappt tror är sant ibland. Och ja, det är bara underbart att följa resan. Och han är ute på sin egen resa. Fortsätt gå sin egen väg. Och så ta hjälp av de som stöttar och vill en väl.
Vår resa tar slut här nu också. Tidigare är han ute. Och vi väckte målvaktsbjörnen Erik Granqvist. Så då är han på otroligt trevligt att samtala med. Tack så mycket Jonathan.
Ja, tack själv.
Hur var det i den här rollen?
Ja, det var jättekul.
Ja, gjorde du hur bra som helst. Välkommen tillbaka.
Det blev ingen quiz idag.
Nej, det blev inte det.
Du snackade bort quiz,
yes! Erik. Jag ska quizza dig på söndag, Erik. Vi har ju Utah Tampa då.
Vi sparar till nästa gång. Ska Erik Karlssons tröja upp i taket eller inte? Ja, det var en av frågorna i dagens
morgon. Det är bara hitster jag spelar. Jag älskar hitster.
Anyway, glöm inte bort att det finns en podcast också. Glöm inte bort 13.00 så har Skidförbundet en presskonferens här tillsammans med Viaplay inför vintersäsongen. Följ det 13.00 på Viaplay. Vi ses igen.